Pojken som överlevde. Mr. och Mrs. Dursley nummer 4 på Privet Drive var med rätta stolta över att kunna säga att de var helt normala. De var de sista man kunde tänka sig inblandade i något konstigt eller mystiskt, för de godtog verkligen inte sådana dumheter. Mr. Dursley var chef för en firma som hette Grundings och som tillverkade borrar. Han var en stor, fläskig karl med nästan ingen hals, men däremot hade han en verkligt stor mustasch. Mrs. Dursley var smal och blond och hade nästan dubbelt så mycket hals som folk brukade, och den kom mycket väl till pass eftersom hon tillbringade så stor del av sin tid med att spana över trädgårdsstaketet och spionera på grannarna. Paret Dursley hade en liten son som hette Dudley, och enligt deras åsikt fanns det ingen finare pojke någonstans. Mr. och Mrs. Dursley hade allt de kunde önska sig. Men de hade också en hemlighet. Och deras största fruktan var att någon skulle avslöja den. De trodde inte att de skulle stå ut med att någon fick kännedom om familjen Potter. Mrs. Potter var Mrs. Dursleys syster, men de hade inte träffats på flera år. I själva verket låtsades Mrs. Dursley att hon inte hade någon syster, därför att systern och hennes odugling till man var så lite Dursley-aktiga man någonsin kunde bli. Mr. och Mrs. Dursley ryste vid tanken på vad grannarna skulle säga om familjen Potter anlände till deras gata. Dursleys visste att Potters också hade en liten son, men de hade aldrig sett honom ens. Den pojken utgjorde ytterligare ett skäl till att hålla familjen Potter därifrån. De ville inte att Dudley skulle umgås med ett sånt barn. När Mr. och Mrs. Dursley vaknade denna dystra, gråa tisdag då vår berättelse börjar, fanns det ingenting hos den målning av himlen utanför som antydde att konstiga och mystiska saker snart skulle hända runt omkring i landet. Mr. Dursley gnolade medan han valde ut sin tråkigaste slips till dagens arbete, och Mrs. Dursley hon pladdrade glatt medan hon tvingade ner en tjutande Dudley i hans barnstol. Ingen av dem la märke till en stor, gulspräcklig uggla som flaxade förbi fönstret. Klockan 8:30 tog Mr. Dursley upp sin portfölj, gav Mrs. Dursley en hastig kyss på kinden och försökte pussa Dudley adjö men missade, för Dudley hade just ett raseriutbrott och slängde omkring flingorna i köket. Den lilla rackarungen, skrockade Mr. Dursley på vägen ut ur huset. Han klev in i bilen och backade ut från nummer 4:s uppfart. Det var i hörnet av gatan som han lade märke till det första tecknet på någonting besynligt. En katt som läste en karta. Under en sekund fattade inte Mr. Dursley vad han hade sett. Sen vred han hastigt på huvudet för att titta igen. Det stod en gulstrimmig katt i hörnet av Privet Drive, men någon karta syntes inte till. Vad kunde han ha tänkt på? Det måste ha varit ljuset som spelade honom ett spratt. Mr. Dursley blinkade och stirrade på katten, och den stirrade tillbaka. Då Mr. Dursley körde runt hörnet och upp för vägen betraktade han katten i backspegeln. Den stod nu och läste skylten som det stod Privet Drive på. Nej, den tittade på skylten. Ja, katter kunde inte läsa kartor eller skyltar. Mr. Dursley ruskade lite på sig och fördrev katten ur sina tankar. Medan han körde in mot stan tänkte han inte på någonting annat än en stor beställning på borrar som han hoppades få just den dagen. Men alldeles i utkanten av stan fördrev någonting annat hans tankar på borrar. När han satt i den vanliga morgontrafikstockningen kunde han inte undgå att lägga märke till att det verkade vara en massa besynligt klädda människor i rörelse. Folk i långa mantlar. Mr. Dursley kunde inte tåla människor som klädde sig i konstiga kläder. Tänk sådana utstyrslar man såg på ungdomar. Han antog att det här var något nytt idiotiskt mode. Han trummade med fingrarna mot ratten och hans blick föll på en skock sådana där konstiga typer som stod alldeles i närheten. De viskade upphetsat till varandra. Mr. Dursley blev uppretad när han såg att ett par av dem inte var unga alls. Nej, men den där mannen måste rent av vara äldre än själv. Och han var iförd en smaragdgrön mantel. En sån fräckhet. Men sen såg det Mr. Dursley att det förmodligen var någon idiotisk kampanj. De här människorna höll tydligen på att samla in pengar till någonting. Ja, så måste det förstås vara. Trafiken rörde sig vidare framåt och Mr. Dursley kom fram till Grunnings bilparkering med huvudet återfyllt av tankar på borrar. Mr. Dursley satt alltid med ryggen mot fönstret i sitt kontor på 9:e våningen. Om han inte hade gjort det hade han kanske haft svårare att koncentrera sig på borrar den morgonen. Han såg inte ugglorna som susade förbi mitt på ljusa dagen, fast en folk nere på gatan gjorde det. De pekade och stirrade med gapande munnar då uggla efter uggla flög i ilfart över huvudet på dem. De flesta av dem hade aldrig sett en uggla ens nattetid. Mr. Dursley däremot hade en helt normal ugglefri förmiddag. Han skrek åt 5 olika personer. Han ringde flera viktiga telefonsamtal och så skrek han lite till. Han var på väldigt gott humör fram till lunchdags då han tänkte att han skulle sträcka lite på benen och promenera tvärs över gatan och köpa sig en bulle från bageriet mitt emot. Han hade glömt allt om människorna i mantlar tills han gick förbi en grupp av dem alldeles intill bageriet. Han gav dem en ilsken blick då han passerade. Han visste inte varför, men de ingav honom en känsla av obehag. Den här skaran viskade också upphetsat och han kunde inte se en enda insamlingsbössa. Det var när han gick förbi dem på vägen tillbaka med ett hårt grepp om en påse med en stor munk i som han uppfattade några ord som de sa. Mr. och Mrs. Potter, ja just det, jag hörde talas om det. Ja, deras son Harry. Mr. Dursley tvärstannade. En våg av fruktan sköljde över honom. Han såg sig om på de viskande människorna som om han ville säga något till dem, men sen ändrade han sig. Han störtade tillbaka tvärs över gatan, skyndade upp till sitt kontor, fräste åt sekreteraren att hon inte fick störa honom, lyfte på telefonluren och hade nästan hunnit slå numret hem när han ändrade sig. Han la på luren och strök sig över mustaschen medan han funderade. Nej, han uppförde sig dumt. Potter, det var inte något särskilt ovanligt namn. Han var säker på att det fanns massvis med människor med namnet Potter som hade en son som hette Harry. Förresten, när han tänkte efter, var han inte ens säker på att hans frus systerson verkligen hette Harry. Han hade aldrig ens sett pojken. Nej, det kunde ha varit Harvey. Eller Harold? Nej, det var ingen mening med att oroa Mrs. Dursley. Hon blev alltid så upprörd så fort man nämnde hennes syster. Han klandrade henne inte om han hade haft en sån syster. Men i alla fall, de där människorna i mantlar. Han fann det mycket svårare att koncentrera sig på borrar den eftermiddagen. Och när han lämnade byggnaden 5 var han fortfarande så oroad att han gick rakt på någon alldeles utanför dörren.
Nu, förlåt,
muttrade han då den pyttelille gubben snubblade och nästan ramlade omkull. Det tog ett par sekunder innan det gick upp för Mr. Dursley att mannen bar en lila färgad mantel. Han verkade inte det minsta upprörd över att nästan ha slagits till marken. Tvärtom sprack hans ansikte upp i ett brett leende och han sa med en pipig röst som fick de förbipasserande att stirra:
Det är inte min förlåtelse, min bästa herre, för ingenting kan göra mig ledsen idag. Jubla och var glad, för ni vet vem är äntligen borta. Till och med mugglare som ni borde fira den här lyckliga dagen.
Och den gamle mannen slog armarna om midjan på Mr. Dursley och kramade honom och vandrade sedan iväg. Mr. Dursley stod som förstenad. Han hade omfamnats av en total främling. Han tyckte sig också ha hört att främlingen kallat honom en mugglare. Vad nu det kunde vara. Han var förvirrad. Han skyndade fram till sin bil och körde iväg hemåt, medan han hoppades att han hade fantiserat ihop saker och ting, vilket han aldrig tidigare hade hoppats eftersom han inte gillade fantasier. När han körde in på uppfarten till nummer 4 var det första han fick se, och det gjorde honom inte på bättre humör. Den strimmiga katten som han hade upptäckt på morgonen. Den satt nu på trädgårdsmuren. Ja, han var säker på att det var samma katt. Den hade samma markeringar runt ögonen. "Charles!" sa Mr. Dursley med hög röst. Katten rörde sig inte. Den gav honom bara en bister blick. Ja, var det här normalt kattuppförande? Undrade Mr. Dursley. Han låste upp och gick in i huset medan han försökte ta sig samman. Han var fortfarande fast besluten att inte säga någonting till sin fru. Mrs. Dursley hade haft en trevlig, vanlig dag. Vid middagen berättade hon allt för honom om grannfruns problem med sin dotter och att Dudley hade lärt sig ett nytt uttryck. Vill inte. Mr. Dursley försökte uppföra sig som vanligt. Och när de hade lagt Dudley för natten så gick han in i vardagsrummet just i tid för att höra det sista av kvällsnyheterna. Och slutligen kan vi berätta att fågelskådare överallt har rapporterat att landets ugglor har uppfört sig mycket ovanligt idag. Fastän ugglor normalt jagar på natten och knappast någonsin visar sig i dagsljus har man vid mängder av tillfällen iakttagit hur dessa fåglar flugit i alla möjliga riktningar allt sedan soluppgången. Experterna kan omöjligt förklara varför ugglorna plötsligt har ändrat sitt sovmönster. Nyhetsuppläsaren tillät sig ett brett leende. Ytterst märkligt. Och nu över till Jim McGuffin med väderleksrapporten. Ja, Jim, kommer att bli några fler uggleskurar ikväll.
Ja, Ted, sa väderleksmannen, det vet jag faktiskt ingenting om. Men det är inte bara ugglorna som uppför sig konstigt idag. TV-tittare ända bortifrån Kent, Yorkshire och Dundee har i tid och talat om att istället för regnet som jag utlovade igår har de haft ett skyfall av stjärnskott. Folk kanske har firat valborgsmässoafton i förväg. Det är inte förrän nästa vecka, gott folk. Men jag kan utlova en mycket våt natt.
Mr. Dursley, han satt som fastfrusen i fåtöljen. Stjärnskott över hela Storbritannien. Ugglor som flög i dagsljus. Mystiska personer i mantlar överallt runt omkring. Och en viskning. En viskning om Potters. Mrs. Dursley kom in i vardagsrummet med 2 koppar te på en bricka. Nej, det kunde inte hjälpas. Han skulle bli tvungen att säga någonting till henne. Så han harklade sig nervöst.
Petunia, älskling.
Ja, du har väl inte hört ifrån din syster på sistone? Som man hade väntat sig såg Mrs. Dursley arg och upprörd ut. När all kom omkring så brukade hon ju låtsas att hon inte hade någon syster. Nej, sa hon skarpt. Varför inte det?
Ja, det är ju konstiga saker på nyheterna, mumlade Mr. Dursley. Ugglor och ja, stjärnskott. Och det var en massa människor som såg konstiga ut på stan idag.
Ja, en sen då, fräste Mrs. Dursley.
Ja, jo, jag tänkte bara att det kanske, ja, kanske hade någonting att göra med, ja, du vet, hennes familj.
Mrs. Dursley smuttade på sitt te genom hopknipta läppar. Mr. Dursley undrade om han vågade tala om för henne att han hade hört namnet Potter. Han bestämde sig för att han inte vågade. Så istället sa han så obesvärat han kunde.
Ja, deras son. Han borde väl vara ungefär i samma ålder som Dudley nu.
Ja, jag antar det, sa Mrs. Dursley stelt.
Ja, vad är han heter nu igen? Howard, eller hur?
Harry, Harry. Ett fult tarvligt namn, om du vill veta min mening.
Ja visst, sa Mr. Dursley medan hjärtat sjönk som en sten i bröstet på honom. Ja visst, jag håller verkligen med dig. Han sa inte ett enda ord till om saken då de gick upp på övervåningen för att lägga sig. Medan Mrs. Dursley var i badrummet smög Mr. Dursley fram till sovrumsfönstret och kikade ner i trädgården på framsidan. Katten var fortfarande där. Den satt och stirrade neråt Privet Drive som om den väntade på någonting. Inbillade han sig saker och ting. Kunde allt det här ha någonting med Potters att göra? Och om det hade det, om det kom ut att de var släkt med ett par. Nej, han skulle aldrig stå ut med det. Mr. och Mrs. Dursley gick till sängs. Mrs. Dursley somnade fort, men Mr. Dursley låg vaken och ältade alltsammans om och om igen. Hans sista tröstande tanke innan han somnade var att även om Potters hade med saken att göra, fanns det ingen anledning för dem att närma sig honom och Mrs. Dursley. Potters visste mycket väl vad han och Petunia tyckte om dem och deras sort. Han förstod inte hur han och Petunia skulle kunna bli inblandade i vad som än kunde tänkas för sig gå. Så han gäspade och vände sig om i sängen. Nej, det kunde inte röra dem. Där misstog han sig verkligen. Även om Mr. Dursley för sin del kan ha varit på väg att glida in i en orolig sömn, så visade katten på muren utanför inga tecken på sömnighet. Den satt stilla som en staty med ögonen stadigt, utan så mycket som en blinkning, fästa på det bortersta hörnet av Privet Drive. Den darrade inte ens till när en bildörr smällde igen på gatan bredvid och inte heller när två ugglor svepte över huvudet på den. Det var faktiskt nästan midnatt innan katten överhuvudtaget rörde sig. En man dök upp i hörnet som katten hade betraktat. Dök upp så plötsligt och tyst att man kunde ha trott att han just sprungit fram ur marken. Det ryckte i kattens svans och ögonen smalnade på den. Ingenting som liknade den här mannen hade någonsin skådats på Privet Drive. Han var lång, mager och mycket gammal att döma av silvret och håret och skägget, som båda var långa nog att kunna stoppas ner i bältet. Han var iförd en lång klädnad, en purpurfärgad mantel som sopade marken och högklackade kängor med spännen. Ögonen var ljusa, klara och gnistrande bakom halvmånformade glasögon och näsan var mycket lång och krokig, som om den hade blivit bruten minst två gånger. Mannens namn var Albus Dumbledore. Albus Dumbledore verkade inte uppfatta att han just hade anlänt till en gata där allt hos honom från namnet till kängorna var ovälkommet. Han var fullt upptagen med att vända och vrida på sin mantel på jakt efter något. Däremot verkade han uppfatta att någon betraktade honom, för han tittade plötsligt upp på katten som fortfarande stirrade på honom från andra änden av gatan. Av någon anledning tycktes åsynen av katten roa honom. Han skrockade och muttrade. Ja, jag borde ha förstått det. Han hade hittat det han letade efter i innerfickan. Det såg ut att vara en cigarettändare i silver. Han öppnade den med ett klickande, höll upp den i luften och knäppte med den. Den närmsta gatlyktan slocknade med en liten puff. Han knäppte med den igen. Nästa lykta blinkade till och blev mörk. 12 gånger knäppte han med släckaren tills de enda ljus som fanns kvar på hela gatan var 2 pyttesmå nålspetsar långt bort, nämligen ögonen på katten som betraktade honom. Om folk tittade ut från sina fönster nu skulle de inte kunna säga vad som hände nere på trottoaren. Inte ens skarpögda Mrs. Dursley. Dumbledore lät släckaren glida tillbaka in i manteln och satt av ner för gatan mot nummer 4, där han slog sig ner på muren intill katten. Han såg inte på den, men efter ett ögonblick så tilltalade han den. Ja, tänk att träffa på er här, professor McGonagall. Han vände sig om för att le mot den strimmiga katten, men den hade försvunnit. Istället log han mot en kvinna med ganska strängt utseende som bar fyrkantiga glasögon med exakt samma form som markeringarna katten hade haft runt ögonen. Hon var också iförd en mantel i smaragdgrön färg. Hennes svarta hår var hopdraget i en hård knut. Hon såg tydligt förargad ut. Hur visste ni att det var jag? Frågade hon. Jära professor, jag har aldrig sett en katt sitta så stelt. Ni skulle säkert vara stel om ni hade suttit på en tegelmur hela dagen, sa professor McGonagall. Hela dagen? När ni kunde ha firat? Jag måste ha passerat minst ett dussin fester och glada tillställningar på vägen hit. Professor McGonagall fnös ilsket. Ja visst, alla firar minsann, sa hon otåligt. Man kunde tycka att de skulle vara lite försiktiga, men nej då. Till och med mugglarna har märkt att någonting är på gång. De talar om det i sina nyhetssändningar. Hon knyckte huvudet bakåt mot Dursleys mörka vardagsrumsfönster. Ja, jag hörde det. Plockar av ugglor, stjärnskott. Ja, de är ju inte helt obegåvade. De måste ju märka någonting. Stjärnfall nere i Kent. Alltså var de att det var Diddley Stiggle. Han har aldrig haft något vidare förstånd. Ja, men ni kan inte klandra dem, sa Dumbledore milt. Vi har haft fasligt lite att fira på 11 år. Ja, det vet jag, sa professor McGonagall irriterat. Men det är väl inget skäl till att tappa huvudet. Folk är riktigt oförsiktiga. Visar sig inte på gatorna i klart dagsljus. Inte ens klädda i mugglarkläder och skvallrar för varann. Här kastade hon en skarp, förstulen blick på Dumbledore, som om hon hoppades att han skulle tala om något för henne. Men det gjorde han inte, så hon fortsatte. Ja, skulle just vara snyggt om mugglarna avslöjade oss allesammans precis samma dag som ni... Ja, ni vet vem. Äntligen tycks ha försvunnit. Han är väl verkligen borta, Dumbledore. Det ser faktiskt så ut, sa Dumbledore. Ja, vi har mycket att vara tacksamma för. Skulle ni vilja ha en citronisglass? En vad då? En citronisglass. Det är en sorts mugglargodis som jag är ganska förtjust i. Nej, tack, sa professor McGonagall kyligt, som om hon inte tyckte att det här var rätta ögonblicket för citronisglassar. Som jag sa, även om ni vet vem är borta, kära professor, nu kan väl en förnuftig person som ni kalla honom vid namn. Alla de här dumheterna med ni vet vem. I 11 år så har jag försökt övertala folk att kalla honom vid hans rätta namn. Voldemort. Professor McGonagall ryggade tillbaka. Men Dumbledore, som höll på att ta isär 2 hopklibbade citronisglassar, tycktes inte märka det. Jag menar, allting blir så förvirrande om vi hela tiden säger ni vet vem. Jag har aldrig sett någon anledning att vara rädd för att uttala Voldemorts namn. Nej, det vet jag att ni inte har, sa professor McGonagall och lät halvt förargad och halvt beundrande. Men det är ju en annan sak med er. Alla vet att ni är den enda som, ni vet, ja, låt gå för det då, Voldemort var rädd för. Ni smickrar mig, sa Dumbledore lugnt. Voldemort hade krafter som jag aldrig kommer att ha. Ja, bara för att ni är alldeles för storsint för att använda dem. Ja, det är tur att det är mörkt. Jag har inte rodnat så mycket sen Madame Pomfrey talade om för mig att hon tyckte om mina nya öroskydd. Professor McGonagall kastade en skarp blick på Dumbledore och sa: ugglorna är ingenting mot ryktena som flyger omkring. Vet ni vad alla säger? Om varför han försvann. Om vad som till sist hejdade honom.
Det verkade som om professor McGonagall hade kommit till en punkt som hon var mest angelägen att diskutera. Den verkliga orsaken till att hon hade suttit och väntat på en kall, hård mur hela dagen, för varken som katt eller som kvinna hade hon stirrat på Dumbledore med en sån genomträngande blick som nu. Det var tydligt att det var en alla sa. Så ville hon inte tro på det förrän Dumbledore talade om för henne att det var sant. Men Dumbledore höll på att ha sig en ny citronisglass och svarade inte. Vad folk säger, fortsatte hon envist, är att Voldemort dök upp i Gottricks Hollow igår kväll. Han sökte upp Potters. Ryktet säger att Lily och James Potter är att de är döda. Dumbledore böjde på huvudet. Professor McGonagall flämtade till. Lily och James. Jag kan inte tro det. Jag vill inte tro det. Och Albus. Dumbledore sträckte fram en hand och klappade henne på axeln. Ja, jag vet. Jag vet, sa han tungt. Professor McGonagall darrade på rösten då hon fortsatte. Det är inte allt. De säger att han försökte döda Potters son, Harry. Men han kunde inte. Han kunde inte döda den där lille pojken. Ingen vet varför eller hur, men de säger att när han inte kunde döda Harry Potter så bröts Voldemorts makt på något sätt. Och ja, det är därför som han är borta. Dumbledore nickade dystert. Är det sant? Stammade professor McGonagall. Efter allt han har gjort, alla han har dödat, så kunde han inte döda en liten pojke. Det är häpnadsväckande av allt som kunnat stoppa honom. Men hur i himlens namn överlevde Harry? Ja, vi kan bara gissa, sa Dumbledore. Vi kanske aldrig får veta det. Professor McGonagall drog fram en spetsnäsduk och torkade sig i ögonen under glasen. Dumbledore gav till en kraftig snövling medan han tog fram en guldklocka i fickan och granskade den. Det var en mycket besynlig klocka. Den hade 12 visare men inga siffror. Istället rörde sig små planeter runt kanten. Dumbledore måste trots det ha begripit sig på den, för han stoppade den tillbaka i fickan och sa: "Ja, här är du sen. Apropå det så var det väl han som talade om för er att jag skulle vara här." Ja, sa professor McGonagall. Och jag antar att ni inte tänker berätta för mig varför ni är just här av alla ställen. Ja, jag har kommit för att ta med mig Harry till hans moster och morbror. För det är de enda släktingar han har kvar nu.
Ni kan inte mena människorna som bor här, skrek professor McGonagall. Och hoppade upp och pekade på nummer 4. Dumbledore, det kan ni inte göra. Jag hade iakttagit dem hela dagen. Vi skulle inte kunna hitta 2 personer som är mer olika oss. Och den här sonen de har. Jag såg hur han sparkade på sin mamma hela vägen upp på gatan och skrek efter godis. Skulle Harry Potter komma och bo här?
Ja, det är bästa stället för honom, sa Dumbledore bestämt. Hans moster och morbror kommer att kunna förklara allting för honom när han blir äldre. Jag har skrivit ett brev till dem.
Ett brev?
Upprepade professor McGonagall svagt och satte sig ner på muren igen. Tror ni verkligen, Dumbledore, att ni kan förklara allt sammans i ett brev? De här människorna kommer aldrig att förstå honom. Han kommer att bli berömd. En legend. Jag skulle inte bli förvånad om den här dagen blev känd som Harry Potters dag i framtiden. Det kommer att skrivas böcker om Harry. Vartenda barn i vår värld kommer att känna till hans namn. Ja, just det, sa Dumbledore och tittade mycket allvarligt upp över kanten på sina halvmånformade glasögon. Det skulle räcka för att förvrida huvudet på vilken pojke som helst, berömd innan han kan gå och tala. Berömd för någonting som han inte ens kommer att minnas. Inser ni inte hur mycket bättre han kommer att ha det om han växer upp långt bort från allt det där tills han är redo att klara av det? Professor McGonagall öppnade munnen, ändrade sig, svalde och sa sen: Ja, ni har förstås rätt. Men hur ska pojken komma hit, Dumbledore? Hon såg plötsligt på hans mantel som om hon trodde att han kunde ha Harry gömd under den. Hagrid tar honom med sig. Nej, men tror ni att det är klokt? Att anförtro något så viktigt åt Hagrid?
Jag skulle anförtro mitt liv åt Hagrid, sa Dumbledore.
Ja, jag vill inte påstå att inte han har hjärtat på detta stället, sa professor McGonagall lite motvilligt. Men ni kan inte blunda för att han bär sig oförsiktigt åt. Han har faktiskt en benägenhet att...
Vad var det där?
Ett lågt mullrande ljud hade brutit tystnaden runt om. Det ökade stadigt i styrka medan de spanade upp för och ner för gatan efter de skymta billyktor. Det svällde ut till ett rytande då de bägge tittade upp mot himlen och en jättestor motorcykel för ner ur luften och landade på gatan framför dem. Om motorcykeln var jättelik var den ingenting jämfört med mannen som satt gränslig över den. Han var nästan 2 gånger så lång som en normal man och åtminstone 5 gånger så bred. Han såg helt enkelt otillåtet stor ut och väldigt vild. Långa, trassliga stripor av yvigt svart hår och skägg dolde det mesta av ansiktet och han hade händer stora som soptunnelock. Och fötterna i lederstövlar var som babydelfiner. I sina väldiga, muskulösa armar höll han ett filtbylte. Hagrid, sa Dumbledore med en ton av lättnad. Äntligen. Och var har du fått den där motorcykeln ifrån?
Jag har lånat den, professor Dumbledore,
sa jätten och klev försiktigt av motorcykeln medan han talade.
Unge herr Sirius Black lånar mig den. Jag har med honom, sir.
Jaha, ja, det var inga problem, hoppas jag.
Nej, sir, huset var nästan förstört, men jag lyckades få ut honom innan mugglarna började strömma till. Han somnade då vi flög över Bristol.
Dumbledore och professor McGonagall böjde sig fram över filtbyltet. Inuti, nätt och jämnt synlig, låg en babypojke i djup sömn. Under en tofs av kolsvart hår över pannan kunde de se ett jack med en besynlig form, precis som en blixt. Var är det där som? Viskade professor McGonagall.
Ja, sa Dumbledore. Han kommer alltid att ha kvar det där ärret.
Men skulle ni inte kunna göra någonting åt det, Dumbledore?
Ja, även om jag kunde skulle jag inte vilja det. Här kan man få nytta av. Jag har själv ett ovanför vänstra knät och det är en perfekt karta över Londons tunnelbana. Ja, Hagrid, kan jag få honom nu? Det är bäst vi får det här överstökat.
Dumbledore tog Harry i famnen och vände sig mot familjen Dursleys hus.
Får jag säga adjö till honom, sir? Frågade Hagrid.
Han böjde sitt väldiga, lurdiga huvud över Harry och gav honom vad som måste ha varit en mycket rivig kyss med stickiga polisonger. Sen, helt plötsligt, gav Hagrid upp ett tjut som en sårad hund. Shh! Väste professor McGonagall. Det väcker mugglarna.
Förlåt.
Snyftade Hagrid och tog fram en stor, fläckig näsduk och begravde ansiktet i den.
Jag ser så stor i ut med det. Lily och James döda. Och stackars lilla Harry som är tvungen att bo hos en mugglare.
Ja. Det är väldigt sorgligt alltihop. Men skärp dig nu, Hagrid. Annars upptäcker de oss, viskade professor McGonagall och klappade Hagrid försiktigt på armen medan Dumbledore klev över den låga trädgårdsmuren och gick fram till ytterdörren. Han la varsamt ner Harry på översta trappsteget, tog fram ett brev ur manteln, stoppade in det i Harrys filtar och kom sedan tillbaka till de andra två. En hel minut stod de där alla tre och tittade på det lilla byltet. Hagrids axlar skakade. Professor McGonagall blinkade häftigt och det glittrande ljuset som brukade skina ur Dumbledores ögon verkade ha slocknat. Ja, sa Dumbledore till sist. Ja, det var det. Ja, vi har ingen anledning att stanna här längre. Vi kan lika gärna ge oss av och delta i firandet. Ja, visst, sa Hagrid med kvävd röst. Jag ska ta tillbaka cykeln till Sirius. Godnatt, professor McGonagall. Godnatt, professor Dumbledore. Och med strömmande tårar som han torkade av på jackärmen svingade sig Hagrid upp på motorcykeln och sparkade igång motorn. Och med ett vrål steg den upp i luften och for vidare in i natten. Er säger jag väl snart igen, professor McGonagall, sa Dumbledore och nickade åt henne. Professor McGonagall snöt sig om näsan till svar. Dumbledore vände sig om och gick tillbaka uppför gatan. I hörnet stannade han och tog fram släckaren av silver. Han knäppte med den en gång och 12 ljuskulor ilade tillbaka till sina gatlyktor så att Privet Drive plötsligt glödde i orange och han kunde urskilja en strimmig katt som slank runt hörnet i andra änden av gatan. Han kunde nätt och jämnt se filtbyltet på översta trappsteget till nummer 4. Lycka till, Harry, mumlade han. Han vände på klacken och med ett svep av manteln var han försvunnen. En bris krusade de välskötta häckarna på Privet Drive som låg tyst och prydlig under den bläcksvarta himlen. Den sista plats i världen där man kunde vänta sig att häpnadsväckande saker skulle äga rum. Harry Potter vände sig runt inuti filtarna utan att vakna. Hans ena lilla hand slöt sig om brevet intill och han såg vidare utan att veta att han var speciell. Utan att veta att han var berömd. Utan att veta att han skulle väckas om några timmar av Mrs. Dursleys skrik då hon öppnade ytterdörren för att sätta ut mjölkflaskorna. Och inte heller visste han att han under de följande veckorna skulle få tjuvnyp och knuffar av sin kusin Dudley. Han kunde inte veta att folk som möttes i hemlighet runt om i landet i just detta ögonblick höjde sina glas och sa med dämpade röster: Skål för Harry Potter, pojken som överlevde. Glaset som försvann. Närmare 10 år hade gått sedan Dursleys vaknade och fann systersonen på trappsteget utanför dörren. Men Privet Drive hade nästan inte alls förändrats. Solen steg upp över samma välvårdade trädgårdar framför husen och lyste upp mässingsfyran på Dursleys ytterdörr. Den smögs in i deras vardagsrum som var nästan exakt likadant som det hade varit den kvällen då Mr. Dursley hade sett den ödesdigra nyhetsrapporten om mugglorna. Det var bara fotografierna på spiselhyllan som visade hur lång tid det verkligen hade gått. 10 år tidigare hade det funnits massvis med bilder av något som såg ut som en stor skär badboll iförd pösiga hattar i olika färger. Men Daddy Dursley var inte längre någon baby och nu visade fotografierna en stor blond pojke som cyklade på sin första cykel, satt i en karusell på marknaden, spelade dataspel med sin pappa och blev kramad och kysst av sin mamma. Rummet visade inga som helst tecken på att det också bodde en annan pojke i huset. Men Harry Potter fanns fortfarande där. Han låg och sov för ögonblicket, men det skulle han inte göra länge till. Hans moster Petunia var vaken och det var hennes gälla röst som utgjorde dagens första oljud.
Upp med dig! Kläm upp! Nu med samma!
Harry vaknade med ett ryck. Hans moster knackade hårt på dörren igen.
Upp med dig!
Skrek hon. Harry hörde hur hon gick mot köket och sedan ljudet av stekpannan när den sattes på spisen. Han rullade över på rygg och försökte komma ihåg drömmen han hade haft. Det hade varit en bra dröm. En flygande motorcykel hade varit med i den. Han hade en konstig känsla av att han hade haft samma dröm förut. Mostern var tillbaka utanför hans dörr.
Är du uppstigen än?
Frågade hon. Nästan, sa Harry.
Raska på nu. Jag vill att du ska se efter stekfläsket i pannan. Och våga bara inte låta det brännas vid. Jag vill att allt ska vara perfekt på Daddys födelsedag.
Harry stönade.
Vad sa du?
Fräste mostern genom dörren. Ingenting. Ja, Dudleys födelsedag. Ja, hur kunde han ha glömt det? Harry klev långsamt ur sängen och började se sig om efter strumpor. Han hittade ett par under sängen och sen han befriat en av dem från en spindel drog han på sig dem. Harry var van vid spindlar, för det trånga skrymslet under trappan var fullt av dem och det var där han sov. När han hade klätt sig gick han genom hallen in i köket och bordet var nästan dolt under Dudleys alla födelsedagspresenter. Det såg ut som om Dudley hade fått den nya datorn han önskade sig, för att inte nämna den nya tvn, hans andra, och tävlingscykeln. Exakt varför Dudley ville ha en tävlingscykel, det var en gåta för Harry, eftersom Dudley var väldigt tjock och avskydde motion, så vidare inte rörde sig om att dunka och slå på någon förstås. Dudleys älsklingsslagpåse, det var Harry, men det var inte ofta han fick tag i honom. Harry såg inte så ut, men han var mycket snabb. Det kanske hade något att göra med att bo i ett mörkt skrymsle, men Harry hade alltid varit liten och mager för sin ålder. Han såg ännu mindre och magrare ut än han faktiskt var, för det enda han hade att sätta på sig var Dudleys gamla kläder, och Dudley var ungefär 5 gånger större än han. Harry hade ett smalt ansikte, knotiga knän, svart hår och klargröna ögon. Han bar runda glasögon som hölls ihop av en massa tejpbitar som minne av alla de gånger Dudley hade boxat honom på näsan. Det enda Harry gillade i sitt eget utseende, det var ett mycket smalt ärr i pannan som hade formen av en zigzagblixt. Han hade haft det så länge han kunde minnas och den första sak han kunde komma ihåg att han frågat sin moster Petunia om var hur han hade fått det.
Ja, i bilolyckan när dina föräldrar dog, hade hon sagt. Och kom inte med några frågor.
Nej, just det. Kom inte med några frågor. Det var första regeln för ett lugnt liv hos Dursleys. Morbror Vernon kom in i köket då Harry stod där och vände fläsket i pannan. Kamma dig, röt han till morgonhälsning. Ungefär en gång i veckan tittade Morbror Vernon upp över kanten på tidningen och skrek att Harry behövde klippa håret. Harry måste ha klippt håret många fler gånger än resten av pojkarna i hans klass sammanlagt. Men det spelade ingen roll. Hans hår växte helt enkelt på det viset. Över hela huvudet. Harry höll på att steka ägg då Dudley till sist kom in i köket tillsammans med sin mamma. Dudley var mycket lik morbror Vernon. Han hade ett stort skärt ansikte, just ingen hals, små vattniga blå ögon och kraftigt blont hår som låg slätt över hans tjocka, feta huvud. Moster Petunia sa ofta att Dudley såg ut som en babyängel. Harry sa ofta att Dudley såg ut som en gris i peruk. Harry satte tallrikarna med ägg och bacon på bordet, vilket var svårt eftersom det inte fanns mycket plats. Under tiden var Dudley fullt upptagen med att räkna sina presenter. Han blev lång i ansiktet.
36,
sa han och tittade upp på sin mamma och pappa.
Det är 2 mindre än förra året.
Men älskling, du har inte räknat fast ur Margies present. Titta, den ligger under den här stora från mamma och pappa.
Okej då, 37 då,
sa Dudley och blev röd i ansiktet. Harry, som kunde se att ett stort Dudley-raserianfall var på väg, började glufsa i sig stekfläsket så fort som möjligt för den händelse att Dudley skulle välta bordet. Moster Petunia vedrade tydligen fara hon också, för hon sa hastigt:
"Och vi ska köpa 2 presenter till dig när vi är ute idag. Vad säger du om det, gullungen min? 2 presenter till. Blir det bra?"
Dudley tänkte efter ett ögonblick. Det såg ut att vålla honom stor ansträngning. Och till slut sa han långsamt:
"Så, då får jag 39,
hjärtat i mitt",
sa moster Petunia.
Jaså.
Dudley satte sig tungt ner och grep tag i det närmaste paketet.
Okej då.
Morbror Vernon skrockade. Den lille rackaren vill ha valuta för pengarna. Precis som far sin. Ja, så ska det låta, Dudley.
Och han rufsade Dudley håret. I samma ögonblick så ringde telefonen och moster Petunia gick för att svara, medan Harry och morbror Vernon såg på hur Dudley packade upp tävlingscykeln, en filmkamera, ett fjärrmanövrerat flygplan, 16 nya dataspel och en videobandspelare. Han höll just på att slita av pappret från ett guldarmbandsur när moster Petunia kom tillbaka från telefonen med ett både ilsket och oroligt ansiktsuttryck.
Dåliga nyheter, Vernon, sa hon. Mrs. Figg har brutit benet. Hon kan inte ta emot honom.
Hon knyckte på huvudet i riktning mot Harry. Dudley gapade i förfäran, men Harrys hjärta tog ett skutt. Varje år på Dudleys födelsedag tog hans föräldrar med honom och en kamrat ut hela dagen. De gick på nöjesfält, hamburgerbarer eller på bio. Och varje år fick Harry lov att tillbringa dagen hos Mrs. Figg. Det var en tokig gammal dam som bodde 2 gator längre bort. Och Harry avskydde att vara hemma hos henne. Hela huset luktade kol och Mrs. Figg tvingade honom att se på fotografier av alla katter hon någonsin hade ägt.
Vad ska vi ta oss till nu?
Sa moster Petunia och tittade ursinnigt på Harry som om han hade planerat det hela. Harry visste att han borde känna sig ledsen för att Mrs. Figg hade brutit benet. Men det var inte lätt när han tänkte på att det skulle dröja ett helt år innan han måste titta på Tibbles, Snowy, Mr. Paws och Tafty igen.
Ja, vi kunde ringa till mat, föreslog morbror Vernon.
Vad dum, Vernon! Hon avskyr pojken!
Dursleys pratade ofta om Harry på det här viset. Som om han inte var där. Eller snarare som om han var något väldigt otrevligt som inte kunde förstå dem. Som en, ja, snigel till exempel.
Ja, men... Ja, vad säger som... Vad är det nu hon heter? Din väninna... Yvonne.
På semester på Mallorca.
Freste moster Petunia. Ja, men ni kan väl bara lämna mig här, insköt Harry förhoppningsfullt. Då skulle han kunna titta på sånt som han ville se på tv som omväxling och kanske till och med försöka se på Dudleys dator. Moster Petunia såg ut som hon just hade svalt en citron.
Så att vi ska hitta huset i ruiner när vi kommer tillbaka,
brummade hon ilsket. Ja, men jag ska inte spränga huset i bitar, sa Harry, men de lyssnade inte.
Ja, vi kunde kanske ta med honom till djurparken, sa moster Petunia långsamt. Och lämna honom i bilen.
Bilen är ny, han får inte sitta i den ensam.
Dudley började gråta högljutt. I själva verket gret han inte på riktigt, det hade gått många år sedan han verkligen gret. Men han visste att om han rynkade ihop ansiktet och söt, då skulle hans mamma ge honom vad han än önskade.
Men sluta, sin lilla, ja, det är dum, skråt inte. Mamsen ska inte låta honom förstöra din alldeles speciella dag,
skrek hon och slog armarna om honom.
Jag vill inte att han ska komma med,
sköt Dudley mellan våldsamma låtsasnyftningar.
Han förstör allting.
Och han flinade elakt mot Harry genom en springa i sin mammas famn. Just då ringde det på ytterdörren.
Åh, oh, herregud, de är redan här!
Sa moster Petunia alldeles utom sig. Och ett ögonblick senare kom Dudleys bäste vän Piers Polkis intravande med sin mamma. Piers var en tanig pojke med råttliknande ansikte. Han var för det mesta den som höll fast armarna bakom ryggen på folk medan Dudley slog dem. Dudley slutade omedelbart att låtsas gråta. En halv timme senare satt Harry, som knappt kunde tro sin lycka, i baksätet på familjen Dursleys bil tillsammans med Piers och Dudley på väg till djurparken för första gången i sitt liv. Hans moster och morbror hade inte kommit på någonting annat att göra med honom. Men innan de gav sig iväg så hade morbror Vernon tagit Harry avsides.
Jag varnar dig, sa han och la sitt stora blodröda ansikte tätt in till Harrys. Jag varnar dig, gosse lilla. Om du hittar på några konstigheter, vad det än är, så får du stanna i det där skrymslet från och med nu ända fram till jul.
Ja, men jag tänker inte göra någonting, sa Harry, på hedersord. Men morbror Vernon trodde honom inte. Det var det aldrig någon som gjorde.